en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av
ett snabbare casino, snabbare.com.
Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Allsvenska podden är tillbaka och den här veckan är det jag, Daniel Kristoffersson och Makoto Asahara som ska lotsa er igenom det här avsnittet. Det blir som vanligt silly season-nyheter, men först då ska vi börja med förbundskaptensfrågan. Det var lite tyst om den här nu på slutet här och ja, men som jag har förstått det då så är det ju Jon Dahl Tomasson som blir ny svensk förbundskapten. Det enda som återstår att lösa nu, det är lite praktiska detaljer med tanke på att Tomasson har ju en familj som har nu flyttat med honom till Blackburn i somras, men annars har ju Tomasson utgått från Rotterdam då, där hans familj bodde när han inte var tränare till Malmö till exempel. Så att det är lite praktiska delar som återstår där, men det ska till något extremt konstigt eller något oförutsett för att Tomasson inte ska bli svensk förbundskapten då, och det var väl rätt väntat. Vi avslöjade här det stod mellan honom och Jens Gustafsson, och sen så har förbundet varit då dansken Tomasson, och ja, men det känns som en, för mig känns det som ett lite kittlande val då, och lite som en uppgraderad version av Olof Mellberg faktiskt. Vad säger du, Makoto?
På tal om Olof Mellberg, är det alltså då praktiska saker som står i vägen, som just vart familjen ska bo och hela den biten? Det är inte någonting i kontraktet och avtalet.
Nej, precis.
För, det. Praktiska detaljer har ju stått i vägen förut i den här processen så att säga. Men ja, det man kan säga är väl att utifrån känslorna man hade efter att Olof Mellberg-jakten inte gått liksom hela vägen, så tycker jag ju att Svenska fotbollsförbundet kommit härifrån med ett väldigt bra namn. Mm. För det här är ju någon tränare som har ett väldigt fint renommé, som är en tidigare storspelare. Det finns ju en anledning till att familjen bor i Rotterdam, det är ju för hans otroliga framgångar i Feyenoord tidigare. Mm. Som har visat vad han kan med Malmö FF, som han tog långt. Han har jobbat i landslagssammanhang också som assisterande tränare i danska landslaget tidigare, precis. Och gjort det bra i Blackburn med väldigt begränsade och tuffa resurser. Anledningen till att han lämnade Blackburn Rovers, absolut, de hade haft en svag resultatrad på sista tiden, men primärt var det ju för att han inte fick det han behövde av ledningen.
Och det var ju ekonomiska problem de hade.
Det var ett bedrövligt januarifönster.
Ja, men sen var det ju även att han blev lovad massa grejer efter sommarfönstret var ju fiasko. Och så blev man ju lovad massa grejer i januari som de inte höll. Så att, nej, det blir spännande med Tomasson. Det är ganska logiskt då. Jag tänker så här. Jon Dahl Tomasson, om man tittar på alla kandidater som har varit då. Potter var ju såklart givet att han skulle avse till. Han tackade ju nej tidigt. Redan i höstas när han var aktuell för Lyon. Per-Mathias Högmo tackade nej, han gick till Japan. Jimmy Tillin var lite osäker på. Han tyckte inte heller det var så speciellt bra intervjuer och sådär. Så han tackade också nej. Men grejen är att Jon Dahl Tomasson och Jens Gustafsson, enligt mig skulle de ha varit nummer ett och nummer två före alla de här som har tackat nej. Alltså inte före Potter såklart, men före de andra, typ Tony Gustafsson och Olof Mellberg. För jag menar, om du tittar på Jon Dahl Tomasson, han har ju bättre tränarmerit än Olof Mellberg. Han har en nästan identisk spelarkarriär när han har varit i storklubbar i Italien som Milan.
Han har haft
Schalke.
En bättre spelarkarriär.
Ja, det skulle jag också säga. Ja. Och han har liksom mer erfarenhet. Han har varit i landslaget, assisterande till Hareide. Han har vunnit liksom i Malmö han varit, och så, ja, så att jag tycker att han borde ha varit huvudkandidat innan. Jag tror att det kan bli ganska bra. Dels så kommer han ha respekten med sig hos spelarna. Han är ett namn som alla känner till. Och sen då tror jag, som jag har fattat det som, så är det Kim Källström som har drivit Tomassons namn hårdast. Alltså fotbollschefen Kim Källström som blev utnämnd här för någon månad sedan. Han har tyckt att det här var ett spännande namn. Och sen tror jag att just Andrea Mölleberg, också generalsekreteraren Fredrik Reinfeldt, de har velat göra någonting som ingen har gjort tidigare. Och du ska ju komma ihåg att Sverige har aldrig haft en utländsk förbundskapten. Georg Reiner säger många, jo, men då fanns inte förbundskaptenstiteln, utan då var hette det tränare. Det var han som tog Sverige till VM.
Man hade väl en uttagningskommitté som tog fram.
Precis, och han var en tränare. Så första utländska förbundskaptenen, första förbundskaptenen av Sverige 1962, Lennart Nyman. Sen har man inte haft någon första utländsk, och där tror jag att Svenska fotbollsförbundet har att göra. När de gör om så mycket så vill de liksom göra någonting som aldrig gjort för. Och då är väl Tomasson ett bra namn. Så det blir spännande att se. Ja, men det finns väl som sagt lite detaljer och reda ut där. Men om någon vecka så är han nog presenterad, skulle jag tro. Och det blir ju spännande att följa hans första tid. Och dels har de ju borta match mot Portugal. Inte så lätt. Och sen så har de ju faktiskt en match mot Danmark också. De ska spela mot på Friends också och tacka Zlatan mot Serbien.
Mot Serbien då. Ja. Jag tycker som sagt att, för att återgå till grundfrågan, att det är ett väldigt bra val av dem i det här läget. Sen absolut, så jag tidigt i den här processen ville ju ha något ännu mer spaceat, någonting som ännu mer inte har gjorts för Jon Dahl Tomasson har ju faktiskt väldigt god koll på svensk fotboll. Mm. Men det måste väl ändå logiskt sett anses vara en styrka för honom i den här rollen också, att han har ju koll på materialet, han har visat vad han kan, han har gjort det i många olika miljöer och har ett namn som kommer ha respekt från omklädningsrummet och gruppen. Och var ju väldigt omtyckt i Malmö FF för det han gjorde där och nådde ju stora framgångar också. Så att jag tycker det är klockrent val av förbundet faktiskt om de får det här i hamn. Sen, som sagt, även om det bara är praktiska detaljer så kommer i alla fall inte jag ropa hej förrän jag ser någon stå där på kansliet och se glad ut och presenterat. Du har väl i och för sig kanske källor och annat som...
Ja, jag vågar nog ropa hej redan nu. Ja.
Du har ändå liksom kött på benen för att ropa hej till skillnad från mig i det här sammanhanget.
Men om vi ska göra en snygg övergång då till just spelare som är heta nu, så var det faktiskt så att när Jon Dahl Tomasson var tränare i Malmö så försökte han värva Viktor Gyökeres dit. Gyökeres var ju på lån då till massa olika klubbar här. St. Pauli var det väl han var. Men apropå Gyökeres då, så fortsätter ju hans hysteriska målform, och du som har stenkoll på den internationella fotbollen har ju sett att han gjorde ju ett straffmål här mot Young Boys borta, och de vann den också i Europa League.
Precis, då tog han ju tillbaka titeln.
Exakt, som bäst i världen. När han har gjort mest poäng av alla stjärnor i världens toppligor då, 1-3. Så att är ju otroligt imponerande, och jag menar han fortsätter ju bara ösa in mål, och han har gjort 38 poäng sammanlagt och 27 mål nu tror jag, så att det är ju
nu är han ju uppe på 39 till och med efter det senaste.
Ja, precis.
Det var ju Kylian Mbappé dök upp där och gjorde 38 när han gjorde mål mot Real Sociedad, och sen så svarade Gyökeres med att ta tillbaka första platsen. Och det är ju alltså då alla ligor i världen räknat alla tävlingsmatcher, så även då Europaspelet och cupspelet räknas in, och då har han ju gjort, ja vad blir det nu då, 28 mål och 11 assist för Sporting Club i hans debutsäsong. Det är ruskigt bra papper, och man förstår varför det finns många klubbar som är intresserade av honom inför sommarfönstret.
Om vi går då till sommarfönstret, så jag var ju nere där och gjorde intervju här i december. Då var han ju väldigt tydlig, för då ryktades det om att han skulle bort redan i januari. Men då var han väldigt tydlig med att han ville satsa på att vinna liga med Sporting. Han har en utköpsklausul som är på 1 miljard, vilket alla spelare har i portugisiska ligan. Man måste väl ha någon utköpsklausul, men att den är så hög som 1 miljard kanske inte är lika vanligt. Däremot då, du som har koll på den internationella fotbollen, vilka klubbar kan vara aktuella för Gyökeres i sommar? Ska vi säga det att bara för att det finns en utköpsklausul på 1 miljard så betyder det inte att han kostar så mycket. Nej. Han kan ju kosta 0,5 miljard, eller han kan kosta 700 eller något sånt där. Vilka klubbar tror du kan bli aktuella?
Det finns ju en stor övergång, och det är inte de allsvenska klubbarna kan vi lägga till direkt här då. Allsvenska podd. Men det finns ju en stor potentiell övergång som kommer att ge effekter. Mm. Och det är ju den att Kylian Mbappé lämnar PSG. Mm. Och sannolikt väl vad det verkar ändå till slut kommer hamna i Real Madrid. Det kommer ge en effekt på att PSG ska ersätta honom. Mm. Vem de ersätter med kommer innebära att den klubben behöver ersätta någon. Mm. Det kan också vara så att till exempel då Chelsea, som också är en, kommer värva forward. Arsenal som är intresserad av att värva forward. United som vill kanske värva en forward. Många klubbar som vill värva en forward. Om säg då PSG ersätter Mbappé med Osimhen, då är det då var första valet borta för dem. Då går de på något annat. Och i hela den här pusslet så kommer ju Viktor Gyökeres namn att på olika sätt dyka upp. Mm. För det finns många klubbar som vill ha en ny anfallare. Mm. Sen om Gyökeres passar den profil som PSG söker för att köpa Mbappé, det vet jag inte. Det
är hoppas han inte går till den tråkiga klubben. Han får gå till något roligare, Premier League eller sådär.
Beror ju på liksom, ifall ersättare till Mbappé så hade det nog lockat för honom ändå,
ja, tror jag.
Det finns ju många olika alternativ i alla fall. Så är det. Och då kan man tänka sig Chelsea, man kan tänka sig Arsenal, man kan tänka sig ett klubb i Italien har nog inte pengarna för att köpa loss honom. Nej. Då är det någon annan form av lösning i sånt fall. Men det blir väldigt spännande att se var han hamnar. Han skulle mycket väl kunna bli kvar en säsong till också. Det ska inte
spela
uteslutas.
Spela med dem.
Ja, det ska absolut inte uteslutas. Men vi får väl se helt enkelt vad som händer.
Och hur kopplar vi det här då till allsvenska podden?
Det undrar jag också.
Det kan du höra nu. För när Gyökeres säljs så sitter ju BP och bara väntar på att håva i nya fina pengar. Lyssna på det här. BP har alltså 20% på Lukas Bergvalls affär som gick loss på 113 miljoner. De hade 30% på Jona Kusiasare som gick loss på 60 miljoner. De har alltså utbildningsbidrag på Dejan Kulusevski. Han kommer säkert säljas någon dag från Tottenham, gissar vi. Inte kanske i närtid, men om några år. Och så har de ju utbildningsbidrag och några procent. Säg 3% på Viktor Gyökeres. Säg att vi räknar lågt då på att han går på för 600 miljoner. Då har alltså de ungefär 2-3% på det. Och det är ju rätt mycket pengar. Så BP kan alltså om några år sitta på, ja, väldigt stadd i kassan får man säga.
Ja, det är ju, vad blir det? Det är ju, om vi räknar på 600 miljoner så blir det väl 18 miljoner. Så säg att han går för klausulen då på en miljard. Ett utbildningsbidrag om det ligger på 3%. Ja, det är ju 30 någonstans miljoner där, in. Såklart att det är väldigt bra pengar för en klubb som BP. Och det hjälper ju dem att bibehålla den här otroligt fina, alltså talangfabriken som de har med spelare som dyker upp titt som tätt i olika klubbar runt om i världen. Och det är väldigt häftigt. Sen så BP:s alltså grundsyfte kommer ju alltid vara just det här. Att fostra spelare som ska bli bärande i svenska landslag i framtiden och så vidare. Grundsyftet kommer väl aldrig vara att liksom vara, och det här, nu kommer säkert Olof Mellberg och jag tänker Magras här när man hör det här, men att det kommer ju aldrig vara att liksom vara så konkurrenskraftiga som möjligt i allsvenskan.
Nej.
Det är ju inte liksom hela föreningens grundsyfte. Det finns ju något mycket annat, jag vet inte om man ska kalla det ädlare, men det finns ett annan del i det. Sen med det sagt så vill ju de fortfarande ha en slagkraftig trupp och plan här. Och i alla aspekter så hjälper det att få in 30 miljoner från en Viktor Gyökeres försäljning, om så skulle bli fallet.
Ja.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
BP är klart med Paja Piska, mittfältare från GIF Sundsvall som är klar igår. Kommer att köpa loss honom från ett hårt ekonomiskt pressat Sundsvall. Jag tror att Paja Piska kan ha en bra utveckling i BP. Han kommer nog få spela. Det är också en sån här spelare som kan bli liksom ett return of investment, att man får igen pengar och sådär. Däremot så behöver han få speltid och har ju riktigt inte än fått det där genombrottet i GIF Sundsvall som han, som han hade.
Han har väl ändå varit en av de liksom piggare spelarna?
Jo, det har jag varit. Men i botten av superettan då?
Ja, men såklart att det här är ju den hyllan som BP lite får handla på. Ja. På tal om just att ha ett slagkraftigt lag till allsvenskan. Men det är ju en värvning som går, som blir väldigt spännande att följa för dem. Såklart.
Och går vi vidare så har vår kära vän Kalle Karlsson, manager i Västerås, gjort klart med ett nyförvärv från MLS och Minnesota United. Han lånar in Mikael Marquez. Mittback som har spelat i AFC tidigare, som de ska förädla. Han har gjort 46 matcher tror jag i Superettan. Där handlar det om att VSK också får kolla från från en sån hylla värva billigt, har inte så mycket pengar att spendera, men kommer att få förädla de spelarna och försöka jobba med dem och sådär. Så att jag ska ju på Hammarby Västerås här i Svenska Cupen som drar igång på lördag. Det ska bli väldigt spännande.
En av tre hemmamatcher för Hammarby.
Ja, precis. Det har blivit så när Nordikallen i Sundsvall inte håller måttet. Däremot så tror jag faktiskt att VSK kan bli en obehaglig överraskning för många lagar. Det känns som att de har slår och underläge, ingenting att förlora, men har ganska smart och värvat smart och har ett lag som är väldigt svår besegrat.
Man ifrågasätter inte Kalle Karlssons fotbollskunskap.
Så nej, det gör man inte.
Framförallt inte i det här huset gör vi inte det.
Nej,
nej, det är ju väldigt intressant, för det är ju väldigt mycket spelare man aldrig har hört talas av. Den senaste värvningen ingår inte i den kategorin, för han har ju ändå varit i svensk fotboll och figurerat. Sen har han ju varit borta i USA och inte fått så mycket spel till och så vidare, men vi får se vad han kan göra.
Men det är ju liksom andra sorteringen skadat gods som de här klubbarna kommer få gå på lite grann. Man var lite hårt att säga skadat gods, men ja, alla förstår vad jag menar.
Ja, alltså det är ju spelare som går under radarn. Mm. Och det är ju på något sätt ett liksom... ja, det blir väldigt, väldigt svårt att veta vad det är för spelare som har dykt upp där. Men det får man bara lita på. Bara baserat på att Kalle Karlsson kan fotboll. Mm. Titta på vad som fyndades in till Västerås under Superettan-tiden också. Ja. Så blir det väldigt spännande att följa dem och se vad det är de har kokat ihop. För att, om någon, Kalle vet ju garanterat också vad det krävs för liksom, nivå upp för att de ska kunna hävda sig i allsvenskan. Ja. Och då är det ju spelare sannolikt som har värvat som...
Men det som kommer bli jobbigt tror jag, det blir att det finns liksom ingen given slag på sig i årets allsvenska, utan det är VSK, guys som är nykomlingar, vart har vi BP någonstans, vart har vi Värnamo, kommer det vara något storlag som rasar ihop, kan Göteborg liksom, IFK Norrköping, alltså...
Vart
det...
har vi Sirius,
vart har vi Sirius i år med sina, så att det finns många frågetecken och det är ett getingbo. Det känns som många år har det funnits en rejäl slag på sig, Varberg, Östersund, tidigare år. Och
men den har inte alltid varit så lätt att förutsäga vad som ska bli heller. Och såklart att alltså, förhoppningsvis har vi ju inte någon. Förhoppningsvis har vi en serie där det är jämnt om alla platser hela vägen in i kaklet. Så att, det är väl bara positivt.
Ja. En som inte har gått under radarn speciellt mycket, och det är Rami Kaib, tyvärr på ett väldigt negativt sätt för Djurgården. Kom ju som en prestigevärvning från Holland förra säsongen. Fick inte spela nästan någonting. Kim och Tolle satt han i frysboxen nästan direkt, och i år, eller nu, har han varit liksom tredje valet senaste tiden. Klar för Elfsborg idag, blev officiellt. Han har ju spelat i Elfsborg tidigare, där blev han ju inte heller någon startspel utan mer en backup då. Men det kanske är roligare att vara andra val i Elfsborg än att vara tredje val i Djurgården. Däremot får man säga att det är liksom ett återigen lite negativt betyg till Djurgårdens värvning. Alltså Bosse Andersson har ju inte varit klockren de här senaste fönsterna, men det man får säga då är att han har lyckats ändå få ut en del pengar och sälja tillbaka en del spelare. Men som sagt, Rami Kaib hade man ju mycket, mycket högre tankar om när han kom.
Det är ju precis som du säger där, att där är de ju ändå skickliga, Djurgården och Bosse, på att de lyckas bli av med spelare som kanske inte blev så bra som de hade hoppats på. Nej. Och det är inte alltid lätt att lyckas med det när det kommer till en viss ålder på spelare och skriver vissa kontrakt och så vidare. I det här fallet så känns det väl som en övergång som är jättebra för alla parter.
Ja, verkligen.
Elfsborg om några vet vad Rami Kaib kan.
Mm. Välkommen hem presenterar man med.
Ja, verkligen. Och det här är ju en hemvändare. Och jag tror att det här behöver kanske han för att komma igång och hitta rätt igen. Sen för Djurgården blev det ju inte bra. Då kom ju Samuel Dahl där, och givetvis att hans framfart och hur skicklig han var och hur snabbt han akklimatiserade sig till allsvenskan, det bidrog ju till att Rami Kaib inte fick så mycket möjlighet.
Nej.
Så är det ju. Men jag tror att det här är nog bra för alla parter, så att säga.
Går vi vidare på Djurgårdsport, då ska det in två stycken prestigevärvningar, två tunga värvningar som ska gå direkt in i startelvan. Där skrev jag här igår om att de har kollat upp möjligheterna att värva Samuel Adegbenro, numera i Beijing Guan, spelat i IFK Norrköping, gjort bra, jättebra i Norrköping, gjort jättebra i Rosenborg, var utlånad till Viking där, gjorde 4 mål på 11 matcher. Passar ju liksom väl in i profilen också som Djurgården vill ha, skandinaviska spelare som kan Skandinavien och liksom ska tillföra spets.
Och har spelat i IFK Norrköping tidigare.
Ja, precis. Men det där är det lite kall på tråden tror jag. Det blir svårt att lösa honom även fast de fortfarande då har väl en liten förhoppning. Men där var ju de på träningsläger i Portugal, liksom Viking tror jag, och han var med. Sen kallade tränarna i Beijing Guan, jag tror att de var nya tränare, kallade tillbaka honom till Kina, så han är där nu och de vill se honom och utvärdera honom. Så där kan det bli lite problem då, beroende på dels vad klubben säger, men dels vad, ja, vad tränarna säger också, om de vill ha kvar honom. Om de är ny så vill de nog, han var ju ganska tung värvning för dem.
Alltså han gjorde ju en helt fantastisk säsong i Norrköping, och sen så var det ju ganska rörigt när han drog till, till Beijing där. Såklart att om de skulle få ihop alla papper och övergången skulle funka och så vidare, och han är sugen på att återvända, såklart att det är en jättebra värvning och välbehövlig värvning för Djurgården om de får tillbaka en Samuel Adegbenro som ser i närheten ut som han gjorde när han var i Allsvenskan senast. Så
Och sen då så har de även kollat upp möjligheten att värva Tobias Gulliksen från Bodø Glimt. Hoppade in i torsdags, igår alltså, när Bodø Glimt spelade 2-2 mot Ajax. Jag läste reaktionerna på sociala medier som hyllade Bodø Glimt, så här, wow, nu leder man med 2-2.
Och här vill du bryta mot strömmen, eller?
Ja, men alltså, kom igen. Ajax, det här är ju sämsta Ajax-lagen någonsin. Det är klart att Bodø Glimt gör det jättebra, men Ajax är ju liksom den största krisklubben i Europa.
De har ändå börjat vinna lite matcher nu.
Det är... Tar hem en gammal trött Jordan Henderson från Saudiarabien som lagkapten.
Nej, jo, det känns som och tittar du på Bodø Glimt där... Nu har de har ju haft hemvändare om någonting. Ja. Ens Petter Hauge som kommit tillbaka efter att inte lyfte i Milan.
Och har ju liksom kastat pengar på spelarna. De har ju liksom, alltså de har ju tränare Kjetil Knut som tjänar typ tror jag 15 miljoner om året liksom skandinavisk styrelse. Så de har ju bara öslat pengar. Så att sån jäkla hyllning. Jo, det är klart att det är bra, men det blir lite tjatigt de här med norrmännen och Bodø Glimt hela tiden. Kom igen. De tappade dessutom 2-0-ledning till 2-2 mot Europas krislag nummer ett.
Det är ju intressant är just att om man tittar på den här liksom, nu hamnar vi lite i Norge här, men jag tycker det är intressant med just Bodø Glimt att de har ju fått tillbaka den här kärnan som var så bra när de verkligen slog igenom och vann tippeligan och gick vidare, eller elitserien då, med Hauge som sagt, Björkan som flyttar hem, Patrik Berg som flyttar hem, hela den här kärnan av killar som har växt upp med varandra under liksom hela uppväxten i Bodø, alltså lite samma stuk som så här, när Norrköping vann SM-guld 2015 med grabbarna från plan hälften från stan. Det har ju varit det i Bodø. Nu har ju alla de här kommit hem efter att det inte har gått bra för dem utomlands. Det är ju, Boniface ingår inte i den kategorin, men det är han som har gått bra sen när han flyttat. Det gick ju inte där för Hauge, det gick inte där för Patrik Berg som flyttade ganska snabbt tillbaka och det finns något annat där. Det är jätteimponerande att de fixar poäng mot Ajax. Men det finns säger också någonting om att de inte lyckas väl när de har lämnat lilla Bodø.
Om 2-3 år så tror jag Bodø Glimt är ett mittenlag i Norge. Vi får se om jag får rätt.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och vi går vidare till ett mittenlag då, fast inte i Norge, men i Sverige så är det ju IFK Göteborg, och där så jobbar de stenhårt på att få tillbaka David Moberg Karlsson. Jag räknar kallt med att den övergången också blir klart inom någon vecka här. Det är Expressen som avslöt det tidigare att det är på gång, eller att det är nära att den skulle ha presenterats. Men det är väl lite strul där tror jag. Dels gällande att han tillhör ju Orava Red Diamonds, men han var utlånad till Aris. Aris har inte gjort rätt för sig. Grekiska klubbar är ju inte kända för att betala i tid och sådär. Så att det är lite kall där de måste lösa. Men jag räknar med att det löser sig. David Moberg Karlsson såklart en jätteförstärkning för IFK Göteborg när han kommer hem. Kan klubben säkert revanschugen, vill vara med på den här nybyggnationen som just nu pågår i IFK Göteborg med Ola Larsson och Håkan Mild och Jens Asko och allt sådär, och är ju den spelare
Kan bilda en liten japansk kulturhubb med Emil Salomonsson.
Ja, exakt. Men däremot så han är ju, passar ju väldigt bra där in, som Ola Larsson var inne på när vi hade med honom i vår Silly Season-sändning här i när vi gjorde tv här i början av veckan. Han menar på att en spelare som passar perfekt in just när vi har omställningsspel, han kan liksom är snabb, han kan bra på kontringar och sådär. Så att, spännande. Och vi välkomnar ju som sagt alla stora profiler tillbaka till allsvenskan.
Ja, alltså David Moberg Karlsson är ju en otrolig sevärd spelare när han är i sitt esse också, och såklart att det där är en profil som passar IFK Göteborg väldigt bra att få tillbaka, och de vinner ju då kamratkampen där om att värva in honom, och det känns väl ändå logiskt. Han har sett mycket, varit i många olika klubbar och så vidare, och sen återvänder till kamratgården, och jag tror att det kan bli ganska bra.
Lite kittlande också att Blåvitt var ute och kollade läget med Hugo Bolin här från Malmö, men Malmö sa blankt nej, de vill inte sälja till en konkurrent.
Blåvitt. Gillar det draget dock, jag gillar det draget från dem också.
Verkligen, men och utlåning var ju inte aktuellt, så att den blir ju inte av. Sarpsborg har varit på där och kollat också, men vi får se vad Hugo Bolin gör. Jag är svårt att se att han ska slå sig in i Malmö startelva, det senaste som helt otänkbart, även fast det är en väldigt bra spelare. Vad kan vi mer säga då? Sirius är intresserad av Folkeling Persson här, andra brodern som har varit i Italien, men de kollar även på andra då. Tim Pritsa från Årborg, det är Expressen som har skrivit om just båda de här grejerna. Norrköping också intresserad av Tim Pritsa. Helt omöjligt att veta vad han står för tillfället. Var ju en ung talang som man trodde skulle få ett genombrott, har inte riktigt fått det. Man hoppas väl kanske på att det finns potential i honom och flyga en andra gång, om man får säga det så. Eller jag är liksom, ja, jag är osäker på, jag har inte sett han så mycket i Årborg, ska vara ärlig och erkänna.
Tim Pritsa hade ju gått in i en kategori av liksom profilsöner i Norrköping i alla fall.
Ja, det är exakt.
En sak som är säker. De vallfärdar till
Runars son Amadeus, Jesper Janssons son Kevin Hög Jansson,
Bosses
son är Mårdis. Sen måste det vara någon islänning son också, va?
Ja, någon son är det ju alltid, så här givetvis. Men det finns ju många olika. Och sen har vi ju liksom Henkes grabb var ju där en gång dessutom och spelade. Nu är ju inte Simons grabb någon mer där. Han är ju i Kalmar. Förlåt,
vi går vidare.
Nu går vi vidare. Nu går vi vidare.
Det där gillar vi. Det är helt i min smak.
Ja,
vi går vidare då till vad vi inne på, Jesper Jansson, tidigare sportchef för Hammarby. Så söker de med Head of Football, som jag fattade som, så var de på Enes Ahmetovic. Inte att de erbjöd honom jobbet, men att de diskuterade hans namn. Jag tror till och med att han var på en intervju där för några månader sedan. Men jag tror väl kanske att Enes har gjort ett fantastiskt jobb i IFK Värnamo och sådär, och har ju liksom gjort underverk där och är extremt skickligt. Sen tror jag kanske att han är lite för ung för att ta den här head of football-rollen, att han skulle liksom vara chef för Micke Hjelmberg och Adrian von Heine. Jag tror inte det, den dynamiken hade blivit bra. Så jag tror att det spåret blev aldrig riktigt superhett, men just att hans namn diskuterades ändå är ju ett fjäderhatt.
Men varför behöver man en head of football som sitter över en sportchef?
Men därför att head of football ska vara som en vd för hela sporten i Hammarby. Han ska ha hand om akademin, han ska lägga liksom strategier, han ska ha hand om damlaget, A-laget, allt. Han ska vara liksom en övergripande chef över hela verksamheten.
Han ska vara Hammarbys Kim Källström.
Ja, men typ fotbollschef, ja, exakt. Så ska det vara. Ja, exakt så.
Head of football är fotbollschef, direkt översatt.
Men vi får se. De har inte kommit till något avslut än, och det är ju en tjänst som det finns väldigt få personer som är kvalificerade till. De hade ju Khalid El Ahmad då, som de erbjöd tjänsten, och han hade ju i princip tackat ja muntligt, men sen fick han erbjudandet om att bli sportchef i Minnesota United, och han har ju varit vd i Barnsley, han har varit head of recruitment New York City FC och byggt upp deras guldlag i MLS, han har varit scoutingchef i Djurgården, han har varit damtränare i Linköping, så han har liksom alla de här, men så många sådana finns det ju inte som har de liksom erfarenheterna, så det är svårt att hitta rätt person, det förstår jag. Och därför tror jag tror även att Hammarbys organisation fungerar så bra nu med Yxkull som vd, Mattias Fri som ordförande, Micke Hjelmberg som sportchef, så jag tror, och Adrian von Heiner som teknisk direktör, så jag tror inte de har någon så här superbrådska där. Vi glömde förresten Peking, vi blev inne på det nu. Max Watson blev klar här, mittback från som har tidigare spelat i Mjällby men som var ute en sväng i Slovenien tror jag.
I Maribor, ja.
Ja, Maribor, ja, precis. Vad tänker du om det, Makoto?
Ja, de behövde ju en mittback. Så att det bara det faktumet så var det ju en väldigt viktig värvning för honom. Det blir spännande att se vad han kan tillföra, vad han har lärt sig i Slovenien när han kommer tillbaka. Men det lär väl vara han och Anton Eriksson som bildar mitt lås kan man väl tänka sig. Jag tycker det är mycket som är oklart kring IFK Norrköping hur de kommer se ut.
Det beror på också hur de ska spela, men jag tror inte att Andreas Alm går ner på en trebackslinje i alla fall. De har kört med två.
Nej, så har du Runars grabb också.
Ja, det är Sögaard.
Ja, Carola.
Vad spännande att se hur han tar det här nu när han kommer ett snäpp högre, om han växer och han blir någon form av given startspelare eller om han blir liksom en given trea där som...
Jag tycker oavsett att både Sögaard och Watson är två välbehövliga värvningar, för de behövde mittbackar nu när de inte fick behålla Tollinsson dessutom som försvann, så behövdes det täckning. Och sen är frågan vem ska vara den här naturliga försvarsledaren. Är det Watson som har värvat in för att vara där? Kan Sögaard växa till att bli det? Eller är det Anton Eriksson som kanske växer till att bli det, som ändå har varit bra sedan han kom till Norrköping? Sen är det väl just att de behöver lite mer offensiv förstärkning fortfarande. Mm. Det, vi nämnde ju, vad heter det, Rade Pritsas son där förut också. Ja. Och det har ju pratats lite, eller funnits lite rykten kring en viss Paulos Abraham också.
Ja, exakt. Ja, exakt. Han har ju fortfarande Universal som agenter, och man har brytit med dem eller sånt där. Det har varit mycket strul fram och tillbaka.
Oavsett anledning så hade det ju varit en värvning som hade väckt reaktioner från ett eller annat håll.
Och almkopplingen har det där med Paulos Abraham också. Så att, det blir spännande att se.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Glömde säga en sak också. Arber Seneler blir nästa hemvändare i Allsvenskan. Han är klar för Elfsborg. Det har skrivit om tidigare att han kommer presenteras inom kort. Det var 2 veckor sedan. Anledningen till att det dröjer, det är att det är någon FIFA-tvist där med hans tidigare klubb i Turkiet. Däremot så har jag fattat nu som att de hade för 2 dagar sedan, eller 5 dagar på sig att lösa det här. Annars så kommer det lösas automatiskt. Så att Arber Seneler klar för Elfsborg och presenteras inom kort. Mycket bra värvning. Han kan bli, om han får till det, kan han bli en av Allsvenskans absolut bästa spelare.
Det är en väldigt trivsam plats att vara på, Borås, för en ytter. Det har vi ju sett under förra säsongen. Så att förstå lite om yttermittfältare, offensiva spelare med de egenskaper som Seneler har. Nu har ju han en koppling till klubben också. Det finns ju en anledning att flytta just dit, men även om man inte hade haft det så är ju Elfsborg en ganska attraktiv destination på så vis just nu.
Arber Seneler och nästa hemvändare i Allsvenskan. Det får avsluta den här veckans...
Vi kan väl bara nämna att ska spela Svenska Cupen i helgen också.
Visst ja, det nämnde vi kort där innan.
Fotbollssäsongen drar igång.
Exakt, det nämnde jag kort där innan att jag skulle på Hammarby-Västerås. Men däremot ska vi nämna imponerande publiksiffror. Hammarby har sålt 24 000 till sin match hemma mot Västerås. AIK tror jag kommer bli också jättemycket publik. Djurgården möter Skövde i en viktig match på måndag. Du har Malmö som möter också spelar här mot Öster tror jag, eller om det var något annat lag. Sen har du också Elfsborg som möter Gais som blir väldigt trevligt. Så det är många fina matcher att se fram emot.
Framförallt blir det spännande att se nu i tävlingssammanhang efter att de har varit på sina försäsongsturnéer i Spanien och Portugal och allt vad det har varit. Och se dem i tävlingsmatcher och se hur de här lagen ser ut. Sen såklart, vi ska inte dra allt för stora växlar av vad som händer i en cup. Vad som kommer hända i Allsvenskan sen, men det är väldigt roligt. Man tänker ju inte att fotbollssäsongen ska dra igång i helgen när man tittar ut här, men det ska den. Även om det inte blir någon match i Nordic-hallen i Sundsvall.
Nej.
Och inte heller på Jämkraft Arena. Vilket väl Mjällby bland annat reagerade väldigt, väldigt, väldigt kraftigt på.
Exakt. Du, med de orden så avslutar vi veckans Allsvenska podden. Vi är såklart tillbaka nästa vecka också på återhörande då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.